Låt oss be. Kom helige ande, öppna våra ögon för vad det innebär att följa Kristus och att förenas med hans intressen i den här världen. Hjälp oss att bryta med de makter som vill hindra oss och leda allt så att Fadern blir ärad och lovprisad genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Som Peter sa så är den övergripande rubriken för några predikningar så här i påsktid: vart är vi på väg? Precis som förra veckan så kommer jag idag att utgå ifrån berättelsen om de två lärjungarna på vägen mot Emmaus. Men jag skulle vilja börja med att ta med er till London, någonstans på 90-talet. Lite före mobiltelefoner och annat. Där skådespelaren, regissören Peter Howitt var ute och gick längs Charing Cross Road och hade ett ärende som han behövde bolla med sin kollega. Så han letade efter en telefon och så fick han syn på en telefonkiosk på andra sidan gatan. Och korsade helt enkelt vägen, men utan att se sig för. Och han var en hårsmån från att bli påkörd av en bil. Föraren, han kastade sig på bromsen och tvärnita. Och när den här första chocken hade lagt sig så bet sig en tanke fast hos honom. Vad hade hänt om bilen inte hade hunnit stanna? Jag vet ju hur det blev nu, men hur hade det blivit då? Och så tänkte han ett steg till. Det här är ju ett briljant filmmanus. Tänk om jag skulle ta en mängd olika situationer och så stannar jag upp och sen så målar jag upp två scenarier och så följer jag båda två. Sagt och gjort, han började skriva ett manus och det här resulterade i filmen Sliding Doors som hade premiär 1998 med Gwyneth Paltrow i huvudrollen. Och vi ska se inledningen av den filmen bara så att vi ska få en liten känsla av hur den är upplagd. Och så fortsätter det sen. I en scen inte så långt efter så kommer hon hem till sin lägenhet för att upptäcka att hennes pojkvän är otrogen med en annan kvinna. Medan det andra scenariet tecknar hur hon måste ta svängen förbi vårdcentralen, kommer hem lite senare och möter pojkvännen i duschen. Förälskarinnan har ju redan hunnit smita iväg. Och den här filmen har gett upphov till begreppet sliding door moments. Och anspelar då på situationer som i en mening har varit en vanlig vardagshändelse men som har visat sig ha fått en betydande inverkan på ens liv. Just genom att det blev som det blev. Jag tänker vi har en mängd olika exempel på det här. Idag till exempel så firar jag och Sara 18-årig bröllopsdag. Det är värt att fira. Vi hade festen i den här lokalen utan fondvägg. Eller ja, med en annan typ av fondvägg. Och det var så här soligt och ännu varmare. Det var den soligaste dagen den sommaren, tror jag. Det är så man minns, det var det i fall. Så vi var ute och hade en hel kväll på stan utan barn igår. Och då blir det så här att man funderar på, varför blev det som det blev? Tänk om vi inte hade träffats där tidigt 2003. Tänk om vi hade befunnit oss på andra platser. Hur hade vårat liv blivit då? Och så där kan man ju fortsätta. Och tänka efter. Och så inser man, våra liv är fyllda av sliding door moments. Och i bästa fall så hjälper de här sliding door moments oss att möta tillvaron med lite öppnare sinnen. Undra vad den här situationen faktiskt kan leda till. Och i sämsta fall så kanske den faktiskt triggar våra rädslor. Hjälp, tänk om jag väljer fel. Och så blir det rätt så ångestdrivet istället. Tron på den uppståndne Jesus gör våra sliding door moments lite mer spännande. För tron på Jesus rymmer ju övertygelsen att han finns med. Vad som än händer, oavsett om jag gör A eller B, så kommer han inte att lämna mig. Och det är därför vi återkommande talar om att söka och finna Kristus i allt och överallt. För han är alltid närvarande i våra liv. Det innebär att det aldrig är kört, hur knasiga livsval vi än gör. Eftersom Jesus alltid förmår att göra allting nytt. Ja, men tänk bara så här i påsktid på Petrus berättelsen. Han som lovade dyrt och heligt att jag ska aldrig någonsin svika dig, Jesus. Och sen tar det inte många timmar innan han har förnekat honom 3 gånger. Där skulle hans sliding door moment kunna inneburit att han för alltid grämde sig över sitt misstag. Men Jesus gav honom, som vi vet, en ny chans. Och han fick bli en viktig bärare av evangeliet till många människors frälsning. Bland annat. Samtidigt innebär ju Jesus ständiga närvaro i våra liv. Att vi genom våra livsval ändå kan välja att öppna oss eller sluta oss för denna närvaro. För han kommer aldrig att tränga sig på. Dagens predikotext är alltså hämtad återigen ifrån berättelsen om de 2 lärjungarna på vägen till Emmaus. Och förra veckan så tog Andreas med oss på en konstrunda. Mycket fascinerande. Jag tror att den var klargörande för många av oss genom sitt lite annorlunda upplägg. Idag kommer jag att spegla texten genom 3 olika sliding door moments. Och jag har därför valt att kalla min predikan för Emmaus Goes Sliding Doors. Så har jag gjort en egen filmaffisch som jag är rätt nöjd med faktiskt. Däremot så upptäckte jag en ny funktion i PowerPoint. Att när datorn gick i viloläge så stängdes programmet. Så jag hade inte hunnit spara när jag höll på att jobba med den här. Så att jag fick göra om allting en gång. Men det gick rätt så bra eftersom jag redan hade kommit på hur jag ville göra. Vi kan stå länge och beundra den här. Vi kan stanna. Nej, så ska vi inte göra. Jag har valt att zooma in på 3 händelser i texten. Och teckna berättelsen så som den hade kunnat hänt. Och sen ställa det sida vid sida med hur den faktiskt utspelar sig. Och i detta försöka ge perspektiv på de val som vi hela tiden ställs inför. Och de beslut som vi väljer att fatta. För som man ibland säger att vi lever våra liv framlänges men vi förstår dem ofta baklänges. Så låt oss gå ner i tunnelbanan. Vi 2 sliding doors och så tar vi det från början. Lukas 24 och 13 och framåt. Där läser vi så här. Samma dag var 2 lärjungar på väg till en by som ligger 1 mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ene som hette Kleopas svarade, snälla, låt oss vara. Vi är mitt uppe i ett viktigt samtal. Vi orkar inte ta allt en gång till. Det finns säkert någon annan du kan slå följe med. Och de fortsatte att tala med varandra om allt det som hade hänt. Jag tror ni känner igen scenariot. Ni är mitt uppe i ett samtal med en person. Det är oerhört spännande, det är intensivt. Och så kommer någon och glider upp, söker uppmärksamhet och man känner, ah, det är inte timing nu. Och en variant är ju då att bara helt ignorera. Man bara fortsätter att prata. För den där personen får väl snart inse att det inte är läge att störa oss. Eller, eftersom vi är väluppfostrade de flesta av oss, så vill man ändå vara tillmötesgående. Så noterar man, men vad trevligt. Du, vi står och för ett samtal här. Är det okej om vi fortsätter? Och så gör man det. Och det är ju fullt rimligt. För det mesta. Och jag tänker, vi möter de här situationerna i alla möjliga sociala sammanhang. På jobbet, i skolan. Är du förälder och har barn i fotbollsklubben så möter man det där. Även i församlingen. Och ibland händer det att det byggs en kultur. I exempelvis ett lärarrum där de gamla lärarna som har varit länge på skolan sitter vid ett bord. Och sen har vi elevassistenter och vikarier och annat löst folk. Nej, menar jag inte. Som får sitta vid ett annat bord. Och så gör man tydligt att här tar man minsann inte någon annans plats. Jag har minsann rätt att sitta på min plats. Och pusta ut med dem som jag tycker om. Och sen så kan jag få samla lite kraft innan jag går tillbaka till klassrummet och lär eleverna hur man är en god kamrat, att man ska ta hand om alla andra. Och då är det faktiskt inte för mycket begärt att man ska slippa och störa som någon okänd vikarie som inte har vett nog att snappa upp vilka koder som gäller i det här rummet. Eller hur? Amen. Vad är det ni går här och talar med varandra om? Frågar främlingen i berättelsen. Är inte den frågan rätt så påträngande, lite okänslig? Kunde inte den här främlingen ha inlett lite mjukare? Ursäkta om jag stör nu. Men är det möjligtvis så att jag skulle kunna få ställa en fråga till er? Hade inte det varit en bättre ingång? Fast Emmausberättelsen tar en annan vändning. Och Kleopas svarar istället. Du måste vara den enda som varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt under dessa dagar. Vad har hänt, frågar han. De svarade, detta med Jesus från Nasaret. Och så delar de osminkat sin berättelse med främlingen. Medan de fortsätter sin vandring. Och efter ett tag så börjar främlingen att spegla deras berättelse i en större berättelse. Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om Messias överallt i skrifterna. Lärjungarna kunde ha slutit sig för Jesus. Men trots att de var tyngda av sorg så öppnade de upp för honom när han slog följe med dem och frågade. Och genom detta vidgades perspektiven på deras egna liv. Och berättelsen fortsätter. De var nästan framme vid byn dit de skulle. Och han såg ut och ville gå vidare. Och de tänkte för sig själva, vad skönt. Vi har ändå inte hunnit förbereda något och vi vet ju faktiskt inte vem den här främlingen är. Dessutom har det varit så mycket annat nu. Och han försvann ur deras åsyn. Han såg ut och ville gå vidare, står det. Den här episoden utmanar tanken om att passivt bara vänta på att Gud ska tala eller agera i mitt liv. För hade lärjungarna tänkt så här, ja då hade förmodligen Jesus försvunnit ur deras åsyn. Han hade inte tvingat sig på. Det innebär inte att det alltid är upp till oss i alla situationer. För som C.S. Lewis har uttryckt det, Gud kommer ofta på besök. Men vi är väldigt sällan hemma. Jesus tar aldrig gästfriheten för given. I berättelsen var han redo att gå vidare. Till vad vet vi inte. Kanske skulle man kunna kalla det för ett sliding door moment för Jesus. Men det spåret ska vi inte följa nu. Att vi tvekar att bjuda in Jesus i våra liv, det är förmodligen samma skäl som vi tvekar att bjuda in någon annan människa. Vi är rädda att våra liv och våra hem ska framstå som allt för stökiga. Att vi är livrädda för att inte räcka till. Kanske vi är osäkra på vem den andra är. Och att den andra verkligen vill mig väl. Och dessutom är vi många gånger så upptagna av oss själva och vårt eget. Att det helt enkelt varken finns tid eller ork för mer. Men även här tar Emmausberättelsen en annan vändning. Och det berättas hur lärjungarna höll honom kvar och sa: stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med dem in och stannade hos dem. När han sen låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Lärjungarna hade kunnat avvisa Jesus. De hade kunnat ta avsked där längs med vägen. Men trots att de inte hade hunnit förbereda någonting så bjöd de in honom när han verkade vara på väg vidare. Och genom detta vidgades deras hjärtan och främlingen tog plats vid deras bord. Och berättelsen fortsätter. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. De tog allt detta till sina hjärtan och begrundade det. Men allt eftersom tiden gick blev de mer och mer tveksamma till vad de hade varit med om. Var han verkligen den vi trodde att han var? Brann verkligen våra hjärtan när han talade till oss på vägen? Eller var det bara vårt eget önsketänkande? Och de förblev i Emmaus. Ibland gör vi viktiga erfarenheter i sällskap med Jesus. Andliga erfarenheter. Sliding door moment, som du så vill. Och ibland behöver dessa erfarenheter tid att mogna. Det är en fråga om urskiljning. Samtidigt vill Jesus sätta oss i rörelse. Han säger själv i Johannes evangeliet att han har utvalt oss och bestämt oss till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Tänk då vad viktigt att bygga en kultur som uppmuntrar detta. För det är ofta så mycket enklare och säkrare att hålla igen och att var och en sköter sitt. Inte framstå som för ivrig eller för passionerad. Utan lite lagom. Men även detta utmanar Jesus. Några kapitel tidigare i Johannes evangeliet så säger han: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Ett ensamt korn med begränsad jordmån, när vi håller vårt korn för oss själva, riskerar att bli just detta. Ett ensamt korn. Men Emmausberättelsen har en annan utgång. Det berättas att de genast bröt upp och återvände till Jerusalem. Där de fann de 11 och alla de andra församlade. Och dessa sa: Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Själva berättar de då vad som hade hänt dem på vägen. Och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. För i mötet med de andra lärjungarna så får de ta del av ett större vittnesbörd. Men de får också dela sin egen personliga berättelse. Just därför har denna enda vandring i sällskap med en främling på vägen till Emmaus fått förmedla både tröst och hopp allt sedan dess. Men genom att zooma in på tre olika sliding door moments så har jag försökt att visa att det lika gärna hade kunnat bli en vandring utan den främling som kom att öppna deras hjärtan. Det hade kunnat blivit en måltid utan den Jesus som öppnade deras ögon. Det hade kunnat blivit en erfarenhet utan något som helst gensvar som satte dem själva och andra i rörelse. Emmausberättelsen börjar som en vandring bort från Jerusalem. Men den slutar med en vandring tillbaka till Jerusalem. Vilken riktning har din vandring just nu? Är det en vandring bort ifrån det som har varit centrum för din tro? Eller är det en vandring mot det som är centrum för din tro? Vilka är dina sliding door moments? Hur påverkar de hur du ser på livet? Uppfattar du när Jesus vill slå följe med dig längs med vägen? Bjuder du in honom när han ser ut och vill gå vidare? Eller låter du honom gå? Och är du beredd att bryta upp när han öppnar dina ögon? Var finns dina goda vägledare som hjälper dig att urskilja vad Gud faktiskt gör i ditt liv? Vad öppnar dina ögon så att du känner igen Jesus? Trots att de var tyngda av sorg så öppnade de två Emmausvandrarna upp för Jesus när han slog följe med dem längs med vägen. Trots att de inte hade hunnit förbereda någonting så bjöd de in honom när han verkade dra vidare. Och trots att det hade hunnit bli kväll så bröt de genast upp när han öppnade deras ögon. Vi sjunger ofta att vi vill ha mer av Gud. Mer av Jesus, mer av hans ande. Och tänk då vad fantastiskt att han kommer till oss hela tiden, mitt i det som är våra liv, oavsett hur de ser ut. Amen. Ofta på sätt som vi inte uppfattar. För när såg vi Jesus hungrig och gav honom mat, eller törstig och gav honom att dricka? När såg vi honom hemlös och tog hand om honom eller naken och gav honom kläder? Och när såg vi Jesus ensam på kyrktorget eller vid fikabordet och gick fram och hälsade på honom? Sannoliken, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig, säger Jesus. För om vi visste vad Gud har att ge och vem det är som ofta och på olika sätt vill slå följe med oss längs med vägen, ja, då skulle vi inbjuda honom och han skulle ge oss levande vatten. För det är det jag vill att peka på i den här predikan. Hur Emmausberättelsen kan lära oss och förhoppningsvis inspirera oss att söka och finna Jesus i allt, överallt. Där våra egna sliding door moments, tillfällen där vi stannar upp och omfamnar den verklighet som är, kan öppna våra ögon, våra sinnen för hans närvaro i våra liv. Kanske var ett sliding door moment, vem vet? Om vi ändå skulle missa tåget, för det gör vi. så får vi lita på att nya vägar kommer att öppnas. Eftersom Jesus alltid kommer till oss på nya sätt. Igen och igen. Och vem vet, kanske var det just på perrongen som han ville stämma möte med dig. Han som ständigt förmår att skapa något vackert ur allt det som gått sönder här. För av honom och genom honom och till honom är allting. Amen.